lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, men då har jag den stora glädjen att återigen presentera ett avsnitt av Militärsnack. Med mig har jag idag Johan Lindholm. Välkommen Johan.
Tackar, tackar.
Du får berätta själv vem du är.
Ja, jag ska väl säga så här då. Mycket av min tid lägger jag på hemvärnet då, som kompanichef i hemvärnet. Man kan väl säga att min fritid spenderar jag på jobbet.
Ja, okej. Okay. Det är nog rätt många som gör det. Ja. Du har varit med i hemvärnet ganska länge.
Mm, dryga 27 år nu.
Brukar folk vara med så länge?
Det finns några som härdar ut, höll jag på att säga, men som faktiskt har varit med lika länge och faktiskt längre än mig. Men snitttiden ligger någonstans på mellan 5 och 10 år.
Mm. Jag kan tänka mig att det finns två ganska stora segment där. Det ena är de som är med kort tid, som är ganska många, och sen så har det ganska många som är med ganska länge.
Jo, det stämmer.
När vi ändå pratar länge, du har ju varit med så pass länge så att du har väl sett hur motivationen till att vara med och allt det här förändrats. För att som jag förstår det så är ju ansökningar nästan fulla till alla hemvärnspositioner som finns i Sverige efter Ukraina-krigets utbrott.
Jo, det stämmer. Det har varit väldigt högt tryck på oss de senaste, säg, 2 åren nu då.
Mm.
Och framförallt sen Ukraina-krisen dök upp. Det är många som har vaknat.
Ja. Vad har du för befattning i de hemvärnet?
Kompanichef är jag.
Mm. Och med det, för de som inte alls vet vad en kompanichef gör, vad gör en kompanichef i hemvärnet?
Ja, då är alltså den främsta företrädaren, alltså förbandschef för ett hemvärnskompani som består av allt emellan 2 till 4 plutoner normalt sett. Och varje pluton innehåller ju då 4 grupper. Och varje grupp brukar bestå av ungefär 8 personer.
Mm.
Så att jag är en företrädare för ett kompani i Stockholm.
Som sagt, vilket år började du?
Nu har jag för mig att jag började 95 formellt sett. Det var då jag blev antagen. Och det var väl året efter att jag faktiskt hade gjort värnplikten.
Vid 95, det är ändå i min värld lite modern tid. Jag vet att äldre dagar så såg man ju ofta på hemvärnsgubben som en ganska så, det var ju en lekplats för pensionärer nästan. Så ser ju inte hemvärnet ut idag.
Nej, det gör det verkligen inte. När jag gick med en gång i tiden så var ju modell 90-uniformen hade väl börjat knappt komma ut. Min första uniform jag fick ut i hemvärn var faktiskt en 59 och stålkrukan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det har hänt saker sedan dess, kan man väl säga.
Jag nämnde här Ukraina-kriget, men vi går tillbaks till när du började. Vad var det som drev folk då att gå med?
Det var nog kanske samma sak som det driver folk idag, det vill säga då den här viljan att ska jag säga, försvara Sverige och försvara vår livsstil. Men det har ju så att säga förändrats lite grann med ålder också. Många av de som gick med eller var med på den tiden var ju oftast då människor som kanske var en 50, 40, 50, 60 år gamla. Och hade varit med kanske då 10 år. Det var, ska man säga, samlingspunkten för väldigt många människor som var i den platsen i livet att de började varva ner och hitta alternativ.
Och idag är det mer...
Ja, kan vi säga så här, det är mer professionellt, kan vi säga. Det är fortfarande en stor variation av ålder beroende på var någonstans du tittar. Men det är ju betydligt högre tempo idag. Det är inte alls samma förutsättningen som det var då på 90-talet. Både vad gäller uppgifter och även kanske fysisk form. Det är en stor skillnad idag.
Jag var ju med själv i hemvärnet kan vara 2 år eller någonting, och där var mitt i 90-talet. Och jag minns själv då att det var ju M59 för min del. Men jag var ju lite förvånad över att se hur mycket egna prylar som folk tog med sig, vilket engagemang man hade med sig. Man köpte med sig maglight-lampor och satte på pipan. Man hade grejer som tog det här på ett helt annat seriositetsgrad än vad jag hade förväntat mig. Och jag ser ju än idag när man ser hemvärnsmän som rör sig utom det övning i byn eller någonting, att det är ju ett helt annat beteende än vad det var, alltså ens då, som jag tyckte det var stor skillnad på mot vad jag hade förväntat mig. Så att det har ju verkligen stegrat.
Ja, absolut. Det var mer experimentellt på 90-talet. Det var kanske också lite mer utrymme för att göra det. Man försöker hitta vägar att bli lite vassare eller få lite bättre förutsättningar. Idag så är man ett modernt förband och har faktiskt moderna prylar. Så vi har inte samma behov av att kitta oss med specialprylar från det närmaste överskottsbolaget, höll jag på att säga. Men ja, ni förstår vad jag menar.
Ja. Jag minns ju själv att det var ju att flygvapnet sa det, att de hade fått ökning av ansökningar runt när Top Gun kom till exempel. Ha annat än världsläge, jag menar till exempel filmen Rambo vet jag hade viss inverkan på viss övermöpighet. Hur har hemvärnet sett yttre influenser på det sättet?
Jag personligen har inte sett så hiskeligt mycket av, ska vi säga, filmvärldens inspelande mot mitt förband och mina grannförband. Däremot så kanske, vad ska man säga, de här personerna som söker sig till hemvärnet som har den typen av tron, de blir utsållade ganska fort. Man förstår ganska fort att det här är människor som inte är genuint intresserade av verksamheten, utan det handlar mer om att, ja, lite ballfaktor så att säga. Och de sållas ut väldigt fort.
Just. Har det funnits några mera sådana världshändelser som du tycker har spelat in mycket på ansökningsgraden?
Naturligtvis Ukraina-krisen då, och backar vi bandet så ser vi kanske under slutet på 90-talet, 2000-talet, då var ju världsbilden en annan. Vi hade ju en situation där den eviga freden skulle råda. Det var något som någon sa, att vem stal hotbilden? Det fanns liksom inte så mycket att hänga upp engagemanget på om vi pratar yttre hot.
Nej.
Eller för all del filmvärld. Så att jag såg ju snarast att engagemanget från de som var med från början eller var med från 90-talet, de kvarstod ju engagemanget. Men att nya engagemanget var väl inte så där hiskligt stort.
Nej.
Utan vi kanske hade då en ansökningstakt på, ska vi säga, 20 personer per år eller något liknande vissa år. Till att då gå från 20 personer till 200-300 personer vid Ukraina-krisen. Det var ju ett extremt stort hopp för oss att ta hand om.
Vad är det för problem som uppstår, menar du då?
Alltså, dels är det ju naturligtvis att hinna med. Alla de här individerna då som söker sig till hemvärnet ska ju då intervjuas. De ska också få en inblick och förståelse i vad verksamheten är för någonting. De ska också få en insikt i att det krävs lite grann faktiskt att vara med. Både utifrån fysiska förutsättningar men också naturligtvis då straffbarhet och tjänstbarhet under den här tiden. Så att det är ju, kräver ju lite grann av oss att intervjua de här människorna. Sen ska de igenom olika typer av kontroller, och det är ju också att ta ju lite tid. Och sen så i slutändan så ska de gå igenom en introduktionskurs, de ska ha utrustning och allt det här tar ju tid och det kräver resurser. Det är ingenting vi snyter ur näsan bara. Det är inte så att vi har kurser stående tomma, om man säger så. Utan
nej. Jag förstår. Men det här drivet då, om vi tittar på andra saker, så den gamla bilden man har är ju lite, kanske inte riktigt Mauser, men i alla fall K-pist. Nya grejer har kommit. Jag vet att ni har inte haft AK5-man.
Nej,
det har vi inte. Utan, kan man se att tillgången på modernare verktyg så att säga har ökat eller påverkat intresset? Har det någon gång varit så att människor har lämnat hemvärnet för att ni har haft för dåliga grejer?
Ja, jag skulle nog inte säga att folk lämnar för att vi har för dåliga grejer. Det var väl tämligen det var tämligen omodernt men fortfarande funktionella saker på 90-talet. Det var det ju. Och som du säger, vi gick ju från att då hade, ja, i alla fall när jag gick med så var det ju inte Mauser, men märk väl, det var väl automatkarbin 4, grundversionen som gällde. Den har vi fortfarande kvar för en del, men den är ju ganska kraftigt modifierad nu. Vi har kulsprutor, granatgevär, vi utrustar med pansarskott och så behövs etc. Och moderna uniformer, vi har M90 allihop, vi har splitterskydd etc. etc. Så att vi har ju egentligen samma utrustning som yrkesarmén har idag. Så att, ska vi säga, skillnaden är ju radikal jämfört med 90-talet. Vi har en fordonspark idag som är betydligt större och modernare än vad vi hade på det glada 90-talet. Då var det väldigt ofta egna fordon som gällde. Idag är vi utrustade med det som vi behöver. Så att jag skulle nog säga att vi har de verktygen vi behöver för att faktiskt vara en fullt funktionerande försvarskomponent idag.
Men den här förbättringen av materialen, den kom ju innan Ukraina. När var det som den riktiga uppväckningen av hemvärnet egentligen? Jag förstår att den har varit liksom lite pö om pö, men när var den stora tröskeln?
Jag skulle nog säga att den kom in någonstans runt 2015-ish någonstans. Då börjar man märka att det kom in prylar på ett annat sätt än vad det hade gjort på 90-talet och början 2000-talet. För då, 2000-talet var ju generellt sett en ganska stor ska vi säga, avpolitering av förband och nedläggningar och sånt. Så att, då la man inte speciellt mycket energi på försvarsmakten generellt.
Nej.
Så att, men 2015, 2010, 2015, där någonstans började uppsvinget och sen så har vi fått mer och mer saker nu som faktiskt är riktigt up to scratch.
Innebär det några problem med att utrustningen är för komplex? Kan det vara så?
Nej, jag skulle nog inte säga att den är överkomplex. Vi utrustas ju med de sakerna som vi behöver. Och nu är det så att hemvärnet är ju inte de som ska stå med senaste Patriot-systemet eller någonting sånt, utan vi ska ju klara vissa typer av tjänster, vissa typer av uppdrag, och för de uppdragen så behöver vi inte ha stridsvagnar eller JAS eller någonting sånt, utan vi har utrustning som vi behöver för att klara de här uppdragen och klara dem väl. Sen ska vi säga att nu är det ju i faggen att bli ännu mer saker. Det kommer ju UAV:er och det kommer mörkersystem, sensorsystem etc. som kommer bli mer tekniska och komplext, ja. Men det innebär ju då att vi får omforma oss och sätta till specialisttjänster för det. Som kan man ju.
Hur möter arbetsgivare hemvärnsmannens behov av utbildning? Och nu kommer det förmodligen bli ännu mer då man ska gå på fler övningar och öva in sig på nyare och bättre utrustning.
Jag skulle säga generellt sett bra. De allra flesta företag i Sverige, framförallt de större, har väldigt stor förståelse för det här. Och de har ju också naturligtvis lite, jag ska inte säga luft, men de har ju oftast en kapacitet att klara av att en person är borta en viss tid. Småföretagen är väl kanske där det är tuffast egentligen. För att sakna en resurs under en vecka eller vad det nu kan vara för någonting. Så att, jag skulle nog säga att storföretagen är väl mer rustade för det.
Ja, det är spännande. Jag tycker det är kul att se att det har gått ifrån det som jag såg framför mig när jag ändå började och det som är nu när jag pratar med dig och med andra inom hemvärnet. Det har ju verkligen skett jättemycket på det materiella planet och på medlemstalen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen tänker jag så att människan har inte utvecklats så särskilt mycket. Det är samma gubbe 1970 som nu. Så att, men jag kan tänka mig att omvärld, utbildning och annat påverkar viljan att både vara med, viljan att utsätta sig för kyla och sånt. Och tuff utbildning och även tuff tjänst. Hur tycker du det känns att skillnaden är mellan själva hemvärldsmännen då från när du gick med till idag? Vad har hänt?
I grund och botten så ska man väl säga så här att de flesta då som kommer till hemvärnet har ju gjort en värntidsutbildning någonstans. De allra flesta. Mm. Sen finns det ju specialisttjänster som kommer vid avtalsorganisationer som kanske inte har det i botten, men de har ju åtminstone gått en grundutbildning. Och där har de ju utsatts för mycket av de här, jag ska inte säga vedermöden, men de här utmaningarna som man behöver klara av. Mm. Så att jag skulle nog säga att de flesta är nog ganska väl rustade för att klara av tjänstgöringen. Det har inte varit något problem hittills så, men naturligtvis så kan ju ålder och fysisk förutsättning också ställa till det. Mm. Knasiga knän eller någonting annat brukar kunna vara en litet hack i den här skivan emellanåt. Mm. Så men just... man är väl medveten om, ska jag säga. Man gäller att vara väl medveten om vad man ger sig in på. Att det är inte... någon pensionärsklubb vi pratar om här, och kanske framförallt inte som du talade om nidbilden tidigare här från 90-talet med gammal gubbar och mauser, så det är inte alls så idag, utan du måste klara av, alltså du måste ha fysisk förutsättning för att klara av tjänsten.
Men just om vi går in på biten där med motivering, det är klart att Ukraina-kriget då har fått mer människor att söka sig in i, men kan själva, vad ska man kalla det, uppoffringsvilja eller att du har sett någon ändring i själva motivationen med yttre påverkan i form av exempelvis Ukraina-kriget och annat?
Jag tror att om man går backa bandet då till say, 2000-talet när det var lite lägre ansökningstakt, så stod ju då viljan att tjänstgöra i relation till då kanske andra saker såsom familj och så, andra dragningskrafter. Och då gjorde man ett val. Mm. Många människor gjorde ett val. Idag så klassar man nog den här högre. Det vill säga att försvarsviljan klassas högre jämfört med många andra saker som kan dra i dig. Så att jag tror att det är nog där det har förändrats. Attityden har förändrats att söka till hemvärnet.
Ja, där är också bilden av vad den riktiga uppgiften skarpt kommer att se ut ändrats. För jag menar, det är mycket, tittar vi på till exempel Kenneth Gregg som på Facebook rapporterar väldigt mycket. Han är ju då i hemvärnsdelen av det ukrainska försvaret. Har man fått en annan insikt i vad som kommer att bli den skarpa rollen?
Det tror jag nog. Det är en hel del ögonöppnare ifrån en verklig stridssituation. Dels är det ju så att krigets krav har ju förändrats. Idag så är det ju mycket mer tredimensionellt än vad det kanske var historiskt. Men också faktiskt en återgång i vissa mått till skyttegravskrig som vi inte har övat i Sverige på många, många år.
Nej.
Så att det är ju definitivt en ögonväckare, eller ögonöppnare ska jag säga.
Jag vet att just det här när du nämnde skyttegravskrig, så, och det var en engelsk militär som sa det, att 1917 då hade man liksom textilkläder och gevär. Och så gick man hela vägen upp till utrustning, och sen hamnade den utrustningen i Afghanistan och möter där och får i vissa fall stryk av killar i textilkläder med gevär. Så att han sa att det har gått liksom en utrustningscirkel där, som han tyckte var ganska intressant.
Ja, det kan jag hålla med om. Det är spännande. Kalashnikov och annat kommer ju fram igen, och man har ju sett bilder på Thompson-kopister i rysk tjänst. Så att ja, 20-30-talet kommer tillbaka. Men det visar att man gjorde funktionella saker även då.
Ja. Jo, sen nämnde du UAV som då vi kallar drönare. Den har ju verkligen fått en helt annan roll, eller jag ska säga en helt ny roll. Jag vet inte om den har använts tidigare i krig på det här sättet.
Nej, jag tror det har väl gjort till viss mån, men jag tror att de har varit betydligt mer högteknologiska. Det vill säga då västländerna förlitar sig på att de kan vara vapenbärare för ganska avancerade vapen, men också sensorer. Mm. Idag är det en förbrukningsprodukt. Mm. Jag tror att ukrainarna gör av med någonstans 20-30 000 per månad om inte jag är ute och cyklar. Mm. Och det är ofantliga siffror, men det är också små, enkla drönare som egentligen bara syftar till att leverera en granat någonstans på fältet.
Mm. Det är obehagligt det också.
Oh ja. Mm.
Du nämnde som sagt att ni ska förmodligen, om jag tolkar det rätt, att det här är en del som kommer till hemvärnet och ni ska ha specialister som kör det. Omfattningen av det man ska ha färdigt måste ju med bilden av det vi ser i Ukraina vara enorm.
Ja, det är en liten uppförsbacke och det är lite grann att ta igen den typen av kunskap. Det kommer ju inte bli 20-30 000 drönare till hemvärnet på ett bräde, det är inte det jag säger, men det kommer ju bli en hel del saker att sätta sig in i, teknologiskt avancerade saker.
Ja, det kan ju bli det framtida krigets artilleri egentligen, att det kommer vara det stora problemet man handskas med.
Ja, så istället för att skicka då en artillerigranat som kanske är värd x antal tusen lappar, så skickar du en drönare för ungefär samma pengar. Men skillnaden är att artillerigranaten träffar kanske på en yta på 20x20 meter, medan drönaren kan släppa sin last på 1x1 meter. Det är en väldig skillnad på träffsäkerhet. Mm. Och för att få det idag med en modern artillerigranat så är de väldigt, väldigt dyra per pang, om man säger så.
Ja, det är de. Jag tror också att känslan av att ha någonting som är styrt av en annan människa som förföljer mig i min plats på slagfältet är läskigare än hotet om en slumpvis träffande artillerigranat.
Ja, så är det ju. Det börjar väl bli lite det här med gränslandet mellan alltså autonoma enheter som sköter kriget åt den. Men så länge någon håller i kontrollen så är det ju fortfarande ett personligt krig, om man säger så. Mm.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och väldigt märkligt det här med att människor ger sig inför en drönare och han kan ju inte bli tillfångatagen. Vad gör man med en sån? Lämnar han eller bekämpar man honom? Krigets lagar måste det skrivas om där.
Det är jag inte säker på. Många gånger så har jag sett videofilmer ifrån Ukraina där drönaren faktiskt, de ger sig till drönaren och drönaren visar vägen till egna linjer där de då kan formellt ge upp och ta som hand. Mm. Så att jag är inte helt säker på att krigslagar behöver skrivas om.
Nej. Men om vi ser så här då, vi har ju pratat här om det som har då på 20-30 år blivit från framtidsvision till verklighet. Och den har liksom blivit en annan sak än vi kanske kunde ana. Och drönaren är ju en stor del av det. Vad hoppas du om de närmaste 10 åren för hemvärnet?
Jag tror att hemvärnet kommer fortfarande vara en väldigt stor del av det svenska försvaret. Det är idag ungefär 50% av försvarsmakten. Och det kommer nog fortsätta vara. Jag tror att hemvärnets roll kommer att förändras lite grann. Framförallt med tanke på NATO-inträde och sådana saker. Men jag tror och hoppas att hemvärnet fortfarande har en aktiv och en väldigt viktig roll att spela. Mm. Och jag tror att tekniken kommer också att avancera under den här tiden, vilket gör att vi kommer att behöva ta hand om de kraven som ställs på oss och klara av det. Och det är fullt övertygad om att vi gör.
Om du får en liten spåkula, vad tror du för någonting som vi ser i begynnande idag som kommer att öka framtidsvis, kanske mer hemvärnet kommer att ha IT-krigar och liknande?
Nej, jag är inte säker på att IT-krigare är rätta ordet. Det krävs lite andra saker för det. Men jag tror att vi kommer att tilldelas mer kvalificerad utrustning. Jag tror att vi kommer att ha en helt annan tid, alltså kontraktstid, än vad vi har idag. Och det är främst för att klara av de här systemen som då blir mer tekniskt komplicerade. Så att jag tror att vi kommer behöva lägga mer tid per soldat på hemvärnet än vad vi gör idag. Det är skillnad på 1940 och 2030-2040. Mm. Mm. Det kommer att ställas helt andra krav på oss för att vi ska vara med i tiden.
Mm. Hur ser det då ut? För jag vet att det har varit jättehögt tryck på antagningarna. Är det någonting, är det någon idé för en människa att börja söka till hemvärnet, eller hur ska man göra?
Det är absolut idé. Och även om det faktiskt just nu är kö på vissa håll och platser, så är det viktigt att hemvärnet fortsätter att vara en aktivt rekryterande verksamhet. Och det är ju, där spelar alla roll. Det finns ju lite olika spår för människor att gå. Har man värnpliktsutbildning så har man ett spår. Har man inte det så finns det fortfarande andra spår som man kan ta, men ändå nå samma slutkontenta. Och det är ju ett fullt fungerande förband där väldigt många komponenter spelar ihop. Ska man söka till hemvärnet så gör man ju det genom Mitt Försvarsmakten. Det går man in och så skapar man en profil, och har man specifika önskemål så kan man också uppge dem. Till exempel att man vill hamna på ett visst förband. Mm. Så det finns all möjlighet. Och likaledes, även om man inte har värnpliktsutbildning, så skriver man också in en, eller skapar en profil på Mitt Försvarsmakten. Och gör en ansökan där och hamnar hos en frivillig organisation som utbildar dig. Mm. Du kommer att bli intervjuad, du kommer att bli kontrollerad och du kommer att få förutsättningar att kunna göra din tjänst. Mm. Så det finns plats för alla människor, alla typer av kompetenser i hemvärnet. Mm.
Det viktiga är ju för hemvärnet är ju den lokala orten, och det är ju att försvara Sverige i allmänhet. Men om man då inte... Om hemvärnet inte är ett alternativ för den, finns det någonting du tycker man kan göra som ändå på något sätt stärker hemmaorten eller hemvärnet indirekt, eller bara är just bra för försvaret just där man är?
Jag skulle nog säga så här att det finns ju frivillig organisationer som idag både levererar kompetenser till hemvärnet men även till civilförsvar. Det kan vara till MSB eller på att säga, men alltså... blåljusverksamhet. De levererar stödresurser till olika typer av brandförsvar etc. Så att jag tycker definitivt att man kan gå den vägen. Mm. Så att sök via en frivillig organisation, så det är inte en garant att du kommer till hemvärnet, utan du kan söka även till tjänster som tjänstgör eller levererar stöd även till civila verksamheter. Mm. Mm.
Nej, men då tycker jag väl att vi har fått en ganska bra bild av material, moral, motivation och lite bilden av hemvärnsmannen i det här avsnittet. Mm. Så jag får tacka dig så jättemycket, Johan, för att du har kommit och gästat Militärsnack.
Tackar, tackar.
Och jag hoppas att de som inte redan är med eller gör något annat lyssnar på Johans ord och söker sig in i någon av de organisationer som har nämnts. Med det, tackar så mycket. Tack, Johan.
Tackar, tackar.
Hej, hej.
Hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!